Du lyssnar på Den röda nyckeln av Gösta Unefelt, uppläst av mig, Fredde Granberg. Kapitel 1. När lagmannen trädde in i tingssalen avbröt sorlet tvärt bland åhörarna, som trängdes på de fåtaliga stolarna. Efter lagmannen kom i fallande rang efter antalet tjänstgöringsår i tingsrätten de fem nämndemännen, varav tre kvinnor. Slutligen kom tingsnotarien, som stängde dörren till överläggningsrummet, där rätten varit samlad i väntan på att det skulle bli tid att påropa dagens mål. Det var lyckligtvis sällan ett åtal med sånt straffvärde som dagens skulle handläggas av Strömstads tingsrätt. Nämndemännen var överlag spänt förväntansfulla. Tingsnotarien kände sig osäker och orolig eftersom det var hennes första stora fall. Och lagmannen var trött, en aning bakfull och irriterad över att han skurit sig rätt illa i mungipan under rakningen, och det hade varit svårt att stoppa blödningen. Till slut hade han tvingats att sätta på ett plåster. Han visste att blodet och saliven skulle få plåstret att lossna när som helst, och en tunn strimma av blod skulle rinna ner för hakan. Näsduken han hade i beredskap var solkig, och han hade glömt att ta en ny i morgonbrådskan. Han var känd för att vara närmast pedantisk med sitt yttre och synnerligen korrekt i sin tjänsteutövning. Han var en skicklig jurist, och hans utförligt skrivna och väl avvägda domar stod sig nästan alltid i hovrätten. Snart skulle han ha samlat tillräckligt med guldstjärnor i justitiedepartementets allra hemligaste personalliggare för att kunna aspirera på förflyttning till en tjänst med avsevärt högre status än som lagman i denna ringa tingsrätt på västkusten. Även om han vid personalfesterna utan svårighet söp alla utom vaktmästaren under bordet, förlorade han aldrig sina medarbetares respekt, eller kanske behöll den just därför. Han var 48 år och såg fortfarande mycket bra ut, med nästan blåsvart, lätt vågigt hår, bruna ögon och bestämt käkparti. Hans fru hade lämnat honom för 1,5 år sedan, efter ett flerårigt tåligt buret lidande, som hon uttryckte saken för sina väninnor. Lidandet hade dock inte varit värre än att hon nu sedan gott väl 1 år var omgift med en domare i Svea hovrätt. Hon avancerar snabbare än jag, sa lagmannen när giftermålet började kommenteras. Det var dock flera kvinnliga nämndemän och en och annan kvinnlig notarie som gärna skulle vilja hjälpa honom med ett sånt avancemang. Och naturligtvis prövade han deras villighet. Men mer blev det inte. Tingsrätten tog plats på det upphöjda podiet med lagmannen i stora stolen i mitten och med fru Flodin närmast till vänster om honom. Den plats som anstod henne såsom varande till tjänståren äldst. Nyinsvurna nämndemän, som ovetande om den rang och placeringsrulla som gällde vid urtima ting, försökte ta den platsen, blev mycket snabbt informerade, handgripligt om så tarvades. Fru Flodin var visserligen 70 år och magerlagd, men senig och med vass tunga och vassa armbågar. Hon var centerpartist och hade för länge sedan sett till att partiets val av nämndemän vart fjärde år blev en formalitet när det gällde henne. Partiet hade, i likhet med övriga politiska partier i fullmäktige, en överenskommelse om att stupstocken för nämndemän inträdde det år den utsedde fyllde 70. Fru Flodin bedrev en energisk lobbyverksamhet, såväl inom som utom partiet, för att denna överenskommelse skulle förpassas till historiens skräpkammare, i varje fall för hennes del. Hon kunde helt enkelt inte föreställa sig att Strömstads tingsrätt skulle fungera utan hennes medverkan. Hon kunde ligga sömnlös i timmar och vrida sig närmast i panik vid tanken att hon inte längre skulle få det bruna kuvertet med kallelse och förteckning över de mål som skulle handläggas. Hennes man, som var lantbrukare och ett par år äldre, brukade vakna vid dessa tillfällen och försöka trösta så gott han nu kunde. Men fru Agnes Flodin var klartänkt, utrustad med sunt förnuft och hade skaffat sig god kännedom.